Det är annandag påsk och här är Bildradion med ett något påskdäst, något förkortat program. Förkortat av mänskliga skäl. Hörrni, man brukar säga att pennan är mäktigare än svärdet. Och med det menar man förstås att om man lyckas förändra människors sätt att tänka så att de anpassar sina handlingsmönster efter det som man önskar, ja, då behöver man ju inte ta till våld för att kuva människor och får dem att göra som man vill. Men om pennan är mäktigare än svärdet så tycker jag att kameran är mäktigare än nervgas. Därför att kameran, bilden som vi återger, bilden som kameran återger med vår hjälp av verkligheten, den påverkar oss på ett mycket subtilare sätt än vad ordet gör. Det skrivna ordet, det ifrågasätter vi alltid. Vi vet att det har en tydlig avsändare och vi är vana att analysera det som sägs. Men det som visas oss i bild, det tar vi in omedelbart utan samma reflektion. Och det går mera direkt på vår känsla utan att passera omvägen via förnuftet. Kameran låter oss att ljuga utan att vi egentligen ljuger. Därför att vi kan alltid peka på omständigheter och säga: ja, ja, men nu var det ju så här det såg ut, annars hade jag ju inte kunnat ta bilden. Och så bortser vi då från på alla sätt som vi kan vinkla bilden av omvärlden som vi gör med vår kamera. Av det här skälet så tycker jag att yrket att vara fotograf är ett riktigt makthavaryrke. Om man kan få ut sin bild av en person, av en händelse, av en miljö, så har man en oerhörd påverkan. Nu är det ju för sig så att de flesta fotografer är ju redskap för andras agendor. Men ändå, förmågan att kommunicera visuellt med kamerans hjälp gör det ändå till en potentiell makthavare. Och det här hade jag i huvudet när jag i veckan besökte Viebäcks folkhögskola och fotolinjen där, som är en ettårig utbildning där eleverna kan välja mellan journalistisk inriktning och kommersiell inriktning. Och med kommersiell inriktning menas då reklam till exempel. Eftersom jag var ny inför den här folkhögskolemiljön, jag har bara föreläst på en folkhögskola en gång tidigare och det var många år sedan. Och det handlade inte specifikt om en fotoutbildning, så att jag var oskuld på det här. Och då ville jag känna mig lite grann fram, så att jag började med att be alla eleverna som hade samlats att berätta lite grann om sina förväntningar och farhågor inför framtiden. Och förväntningarna är naturligtvis att kunna få en plats i det fotografiska samhället, att kunna försörja sig på att vara fotograf. Det är ju därför de går där. Farhågorna var desto mer intressanta och lite av en överraskning för mig. Det mesta som eleverna svarade, vad de var rädda för, hade det att göra med mötet med sina egna begränsningar. En elev svarar till exempel: jag är rädd för min egen lättja. En annan: jag är rädd för att bli mesig, för att jag ska ge upp. Jag är rädd för att jag ska tappa tempot. Jag är rädd för att min motivation inte är tillräcklig. Jag är rädd att jag inte har förstånd nog att välja rätt bilder till min portfolio. Så eleverna såg till stor del problemen som liggande hos sig själva. Och det var ingen egentligen som pratade om: jag är rädd för att arbetsmarknaden inte ska ha tillräckligt med jobb för att se till att vi kommer ut. Vilket kanske hade varit det förväntade svaret för kanske 20 år sedan eller så, föreställer jag mig. Och det här är ju naturligtvis ett resultat av det nya frilanslandet där var och en är sin egen lyckas smed. Och det betyder att vi tillskriver oss själva både framgångar och motgångar på ett annat sätt, tycker jag, än vad vi har gjort tidigare. Och där ligger också en annan farhåga som andra elever uttryckte, och den att utvecklingen ska stanna av, att man inte ska fortsätta att växa. Som till exempel: En var rädd för att det inte kommer kännas roligt i längden att fotografera utan man ska tröttna på sitt jobb. Och en annan i att fastna i vissa manér och bara ta arrangerade bilder och så vidare. Och sen en elev delade min farhåga, det jag skulle ha sagt när jag började fotografera om någon hade frågat vad jag var mest orolig för inför framtiden. Då skulle jag ha sagt så här. Jag är rädd för att jag inte kommer att trivas i rollen att sälja mig själv. Och det här var ju en mindre fråga när jag började fotografera. Därför att vi tänkte inte kanske lika mycket på oss själva som varumärken och så som vi gör idag. Men idag så får man ju lära sig om man ska bli framgångsrik inom media. Att man måste kunna tala för varan. Att du måste ha en webbplats. Du måste gå på möten. Du måste visa portfolio. Du måste vara socialt kompetent. Du måste kunna utföra massa olika typer av uppdrag och så här. Och det här kan ju naturligtvis göra en väldigt, väldigt orolig. Särskilt om du har dåliga förutsättningar att vara en säljare. Säg till exempel att du har dåliga försäljargener som jag har. Jag har väl ärvt det där kanske efter min farsa som hade en tv-reparationsverkstad. Men som också sålde lite skivspelare och någon tv-apparat och sådär. Och han var en usel affärsman. Han fick in till exempel så skulle han sälja någon kampanj med Radionet eller Luxor skivspelare eller så. Och då som en lockvara så skulle alla kunder få med några LP-skivor till ett värde av si och så många kronor om man köpte den och den modellen. Och då hade de ju gett farsan massa sådana här backar med riktigt dåliga andra sorteringsskivor. De var liksom det var gjort hål i konvoluten på dem för att visa att de var andra sortering, så det var artister som ingen någonsin hade hört talas om. Så när folk kom in och skulle köpa de där grammofonerna och de skulle få de där skivorna och så var de ju jättemissnöjda och ville inte ha dem. Och då sa de till farsan så att det står ju här att de här skivorna är värda ja, 50 spänn eller vad det kan ha varit, så kan inte jag få 50 spänns rabatt istället? Och farsan kunde inte säga nej, utan han gav dem 50 spänns rabatt och så blev vi stående där. Vi hade de där skivorna hemma hos oss och ibland försökte jag lyssna igenom dem, men de var ju helt värdelösa. Hur som helst, det där var min bild också av mig själv, av min försäljarförmåga. Jag tänkte att farsan är urusel på att sälja sig själv, så jag är lika urusel jag, och därför var jag väldigt orolig för att hamna i den här försäljarrollen. Som alla var snabba och påpekat, ska du frilansa så måste du kunna sälja dig själv. Så jag försökte i varje fall, jag var en urusel försäljare till att börja med. När någon frågade vad jag var bäst på så svarade jag allt. För jag trodde att man skulle totalt bara ge sig hän och försöka framställa sig själv i bästa möjliga dagar. Och det där är ju inte att framställa sig själv i bästa dagar och säga att man är bäst på allt. Det är ju bara att visa att man har en total brist på självinsikt, vilket jag inte förstod förrän långt senare. Hur som helst så genomled jag väl det där några år med misslyckade säljmöten och en ständig känsla av ångest och otillräcklighet och att inte riktigt vara mig själv. Därför att jag försökte lista ut vad vill de människorna som sitter på andra sidan bordet, vad vill de att jag ska vara som, och så försökte jag transformera mig till det, och det här gör en fullständigt schizofren i längden. Plus att uppdragen inte gick så bra. Därför att jag måste nog medge att jag utgav mig indirekt för att vara någon som jag kanske ändå inte riktigt var. Och det här var jobbigt ända tills den dagen då jag ändrade syn på det hela säljprocessen. Och jag tänkte att skit i detta med att sälja sig. Jag är faktiskt ingen vara. Utan det handlar om, det är att där ute i medialandskapet och bland företagen, organisationerna och redaktionerna som anlitar fotografer, så måste det ju finnas ett antal platser där jag faktiskt passar in som jag är. Och det där bygger ju på att man har ett visst grundsjälvförtroende. Att man känner att man inte är sämre än någon annan, utan att man klarar av saker och ting. Och att man faktiskt är en ganska trevlig prick som är ganska rolig att jobba ihop med och som har någonting att ge. Och då börjar jag istället tänka så att där ute i Sverige så finns ett antal platser där jag passar som hand i handske, och nu gäller det bara att hitta dem. Och det här sättet att tänka påverkade helt och hållet mitt uppträdande på säljmöten. Plötsligt så var jag inte alls den här inställsamma killen som försökte få folk att... som försökte anpassa mig efter andras önskemål. Utan jag blev snarare lite mer kritiskt granskande och tänkte mer att duger de här för mig. Det kan naturligtvis ge en viss ekonomisk ångest när man är ekonomiskt pressad och tänka så. Men de gånger som jag träffade rätt och jag verkligen fick uppdragsgivare där det klickade, så blev jag ju också jävligt duktig på mitt jobb, därför att jag förstod ju vad de ville ha. Och jag gav det de ville ha, därför att det hade klickat, vi hade varit öppna mot varann och inte försökt att luras. Och med den inställningen så kan man gå från ett säljmöte som har varit helt misslyckat och som inte leder till någonting, och ändå vara väldigt, väldigt nöjd över att man åtminstone inte har tagit på sig det här jobbet som ändå skulle ha slutat i en total katastrof. Så. Detta om detta med att sälja sig själv. Man behöver inte se det på det sättet. Man kan tänka om, precis som man kan tänka om med så många, många andra saker. Tillbaks till Viebäck. Tillbaks till det här fantastiska klassrummet som de har där. Där det står soffor och fåtöljer istället för skolbänkar. Och all textil i rummet gör att ljudet blir dämpat och det blir en trevlig samtalsnivå. I och för sig så sitter eleverna kanske lite välbekvämt, för jag såg att någon bitvis var på väg att nicka till. Men ändå på det stora hela trevligt. Och lite för liten whiteboard måste jag tillägga. Skaffa större whiteboard, Viebäck. Man vill ju rita och man vill inte behöva stå och sudda hela tiden. Nå, det om det. En av de vackraste förhoppningarna, just det, som kom fram på den här genomgången som jag började med att prata om. Det var en kille som sa att min förhoppning är, sa han, är att kameran och det här yrket som jag vill in i, det ska låta mig möta livet så att jag är med om så mycket händelser och minnen som möjligt. Och min oro är att leva ett händelselöst, tråkigt, inrutat liv. Och det där är ju en skön, alltså jag kan känna igen mig i det där. Att man vill att det ska, man lever ett liv och man vill se saker och man vill uppleva saker. Men kameran, att man har en kamera, det är ingen garanti för någonting. Jag har mött fotografer som har varit med om fantastiska händelser och träffat makalösa människor, men som ändå är blasé och inte kan se riktigt, som jag uppfattar det, det stora i det som de har fått vara med om. Utan snarare är lite sådär världsvant avmätta. Och så har jag mött andra fotografer som kanske har stått i en porträttstudio i ett litet samhälle i större livet, i större delen av sin yrkesverksamma liv. Pratat konfirmationer, bröllop, officiella porträtt och så. Men när de pratar om sina år bakom kameran så är de fulla av berättelser och de känner själva att de har ett oerhört privilegium att få jobba med det de har jobbat med. Så det där hur man lever sitt liv, det sitter ju i huvudet. Det är som alltid i betraktarens öga. Och det gäller inte alltid att livet ska anpassa sig efter en själv, utan även att man själv anpassar sin syn efter livet. Ja, djupt filosofiskt, men det är ju ändå annandag påsk. Kära Viebäckselever, som en avslutning på den här podcasten så vill jag önska er två saker i framtiden. Och det ena är, jag hoppas att ni med jämna mellanrum hamnar i situationer där ni glömmer tiden. Att glömma tiden när saker och ting bara löper på, det är något av det finaste man kan göra i sitt yrkesliv. Det är något av det bästa man kan ha. Det finns ju ett ord för det där som jag tänkte vi skulle göra en podcast speciellt om sen, som kallas för flow, och vad flow är. Men hur som helst detta. Då tänker man så här, då går ju tiden fort. när man glömmer bort tiden. För tiden går ju fort när man har roligt. Man tittar upp och så plötsligt, oj, är klockan så här mycket? Oj, vad tiden har gått fort. Men det är en fullständig synvilla. Faktum är att tiden när man har roligt, den går mycket, mycket långsammare än när man har tråkigt. Det är då tiden går fort. Det är bara i stunden som man tycker att tiden går fort när man har roligt och man tycker att tiden går långsamt när man har tråkigt. Tittar man tillbaks, bara så liten tid som en vecka eller en månad, så kommer man se att en händelserik månad har varit oerhört lång. Och en monoton, händelsefattig månad som inte innehåller så mycket att tänka tillbaka på känns oerhört kort. Så, kära vänner, vill ni ha ett långt liv, så tänk inte bara på att äta fullkornsbröd och sånt där och motionera regelbundet, vilket också är viktigt, utan tänk också på att få till en sorts omväxling och spänning i livet som gör att det känns intressant att leva, därför att då känns det så mycket, mycket längre i det långa loppet. Och det andra som jag önskar er, det är att ni då och då ska titta tillbaks på gamla saker som ni har gjort och skämmas. När man gör det, då vet man att utvecklingen går åt rätt håll. Men titta inte tillbaks för mycket bara. När ni tittar tillbaks på era gamla skämsgrejer som är 10 år gamla och ni tänker så här, men hur kunde jag vara så dålig på den tiden? Jag borde ha gjort så här och så här och så här och så här. Så är det ju bara ett mått på hur långt ni har kommit nu. Så titta inte tillbaks för ofta. Titta mera framåt och försök se vad som händer. Och så någon gång när ni känner att ni är starka, ni står stadigt, ni har bra självförtroende, så ta fram skämslådan och se hur mycket ni har utvecklats genom åren. Det är en skön upplevelse. Och därmed förklarar jag podcasten för annan dag påsk den 5 april 2010 för avslutad. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Göran Segerholm. Hej då!